Vi ska i Jesu namn stanna en stund inför en gammaltestamentlig text som finns i Jeremia 6, verserna 16-17. Kanske vi nu reser oss och lyssnar till några få verser. Så säger Herren, ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så ska ni finna ro för era själar. Men de svarade, vi vill inte vandra på den. När jag satte väktare över er och sade, lyssna till basunens ljud, svarade de, vi vill inte lyssna. Amen. Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Jag har en gammal bibel i min ego. Den är 12 cm tjock. Och där står bland annat skrivet på insidan av pärmen. Mats Johansson Bodbacka, tillhörig 1822. Och på ett annat ställe Mats Bodbacka 1837. Och så ännu Johan Andersson 1846. Och Anders Johansson Österbacka 1856. Det var min farfars farfar. Sen finns det också en annan gammal bok i min hylla. Det är ett Nya Testamentet som är väldigt, väldigt slitet. Många sidor fattas. Pärmen fattas, men på sista sidan som finns kvar står det skrivet med en gammal, ganska kantig handstil. Ett citat från Uppenbarelseboken 22:14. Och det är skrivet med den svenska som man då använde. Salige är och det som håller hans bud. På deras makt skall vara i livsens trä och ingå genom portarna i staden. Ty utan till är och hundar och trollkarlar och bolare och manråpare och avgudadyrkare. Och alla de som älskar att göra lögnen, skrivet av Johan Johansson Sandvik första söndagen i fastlags om morgonen år 1849. Vad månne Johan Johansson Sandvik skulle tänka om han skulle se dagens vårt samhälle idag? Om han skulle reagera på ärkebiskop Mäkinens uttalande att det lika så bra att kyrkan börjar viga man och kvinna, lika väl som man och kvinna. Och vad skulle han säga om han fick se på TV vad som sänds där? Sådant som man förut höll inom hemmets vrår inom äktenskapet, det visas nu skamlöst för världen, hur som helst. Och hur skulle han månne bedöma de kristna församlingar som gick med i Pride-tåget i Helsingfors eller i andra städer? Det har visats bilder på internet från såna här parader där halvnakna män och kvinnor utspökade på alla möjliga sätt deltar, och där har kristna församlingar sin stolthet att vara med. Jag tror att Johan, som hade läst sin uppenbarelsebok med vördnad och grundligt, han skulle ganska omgående ha insett här är någonting fel. Han skulle ha sett, han har läst i uppenbarelseboken om den stora kökan som tronar på rikedomar på väldiga vatten, som i princip är det statsmakterna, världsmakterna, och som jordens kungar horar med. Och som har gjort jordens invånare berusade av hennes otuktsvin. Det är så oerhörd kontrast mot den världsbild som rådde i mitten av 1800-talet. Och den som visas upp idag, i samhället idag. Han skulle ha insett att det handlar om det stora Babylon. Mor till jordens kökor och kändligheter. Som det står i uppenbarelseboken 17:5. Men vår tids människor inser inte det här. Och hur är det med kristna? En stor del av dagens kristna människor anar ingenting. De har förts så småningom längre och längre bort ifrån en ödmjuk och vördnadsfull tro på Guds ord. De förmår inte längre skilja sanning från lögn. Det är om dem som Paulus skriver i Romarbrevets första kapitel. Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärta. Därför skriver han i samma anda i andra Thessalonikerbrevet 2. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda. Alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Här har vi samma sak som vår text säger, att människor säger när väktarna blåser i sina basuner, vi vill inte lyssna. Vi vill inte vandra på den vägen. Vilken väg? Jo, de urgamla stigarna, den goda vägen. Den här veckan har vi temat sanning och sken, enligt den handbok vi använder och enligt den gamla handboken i den evangelisk-lutherska kyrkan. Texterna ägnas åt det profetiska budskapet och åt Jesu apostlarnas varningar för falska profeter. Den kristna kyrkan har varit medveten om den falska lärans faror och har inte undvikit de obehagliga ställena där Bibeln tar upp frågan. Så här har det varit tidigare, så länge Bibeln var auktoritet. Numera tycks det vara problem att ta upp sånt. Nu har man nämligen andra auktoriteter. Den främsta heter jämlikhet. Nu ska man släta över, inte oroa. Inte ta upp sånt som skiljer människor åt. Bibelns profeter var inte rädda för att avslöja sanningen om de falska profeterna. De avslöjade orättfärdigheten, synden. De drabbades då av vrede och påhopp från dem som de anklagade för falsk lära. Och de blev väldigt illa ute många gånger. De anklagade dem för synd. Och det fick man inte säga på den tiden heller. Idag får man inte heller. Idag riktas också vrede mot dem som vågar stå fast vid Guds ord. Ibland sker det med öppen kritik. Det finns sådana som drabbas väldigt hårt av förföljelse för att de vågar stå för Guds ord. Men andra gånger försöker man tiga ihjäl dem som säger sanningen. För många år sedan hörde jag en predikan i radio just den 8:e söndagen efter trefaldighet. Där predikanterna förklarade vem som är varg i fårakläder, det som Jesus berättar om så tydligt. Han sa, det är de som kritiserar. Det är de som söndrar genom att de inte håller sig liksom sams med församling, med biskop, med kyrka. Också Erik Wikström skriver i en av sina böcker att det här handlar om skingrarna. Han använde det begreppet, skingrarna. De som slår sönder Guds församling. Alltså skulle de här falska profeterna inte behöva avslöjas. Utan man ska väl smälta samman dem på något sätt och inte kritisera. Så är det ju också tyvärr i, för att nu nämna en förening som har stått oss, mig och många andra väldigt kär, evangelieföreningen. Där söker man fortfarande samverkan med en kyrka som Johan Johansson Sandvik helt klart skulle ha identifierat med den stora kyrkan i uppenbarelseboken. Här kan vi tänka på vad Paulus skriver i Romarbrevet 16. Jag uppmanar er bröder att se upp för dem som skapar splittring och väcker anstöt mot den lära som ni har fått undervisning i. Håll er borta från dem, för sådana människor tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk. Och med fina ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. Jo visst, Paulus varnar för splittring. Men vad är det som splittrar? Jo, det liksom lär annorlunda än det som Guds ord lär. De kan använda goda ord, fint tal, vackert tal, men de lär annorlunda än det som Guds ord lär. Det söndrar. Därför att de som doserar det fel måste säga ifrån. Kanske också måste göra som Paulus säger. Dra er ifrån dig, håll er borta från det. Mitt i allt det här talet som florerar idag om jämlikhet och lika rätt och fredssträvande är människor oroligare än på länge. Det finns mycket ont i vår tid. Den ena dagen efter den andra kommer de nya bulletiner och vi uppfylls av dem till vemjelse. Det är nästan som man inte orkar följa med nyheterna ibland. För allt det onda som finns. Människor blir oroliga. Då borde ju människorna hitta frid och ro. Var ska man hitta den? Vad är Guds vilja i allt detta? Att vi ska hitta ro för våra själar, som det också omtalas i den här texten. Jo, han vill att vi ska fråga efter de urgamla stigarna. För det sa han där, att där ska ni finna ro för era själar. De urgamla stigarna handlar inte om dem som banades för 30-40 år sedan. Inte ens för 200 år sedan. Det går mycket längre tillbaka än så. Redan Jeremia för 2600 år sedan sa, fråga efter de gamla, urgamla stigarna. Så det är alltså stigar som är banade mer än 2600 år sedan. Det som Jeremia då syftar på, det är Mose lag. Och allt vad Mose sa, som där han föreskrev hur man ska göra för att ha en rätt position, en rätt ställning inför Gud. Och hur det ska gå illa om man överger Guds ord. Också för oss handlar det på ett sätt att gå tillbaka till Mose. Vi har budorden som Mose gav, Gud gav genom Mose. Vi ska ta vara på det. Och det är ju just budorden, de 10 buden, och i verkligheten väldigt få av dem som är mycket i Europa idag. Eller som man egentligen vill kasta bort. Och vi har nämnt här det 6:e budet med äktenskapet. Och allt det som då avviker från det som det 6:e budet lär. Visst ska vi hålla fast vid det. Visst ska vi lära oss det här. Vi ska lära ungdomarna det här. Vi ska försöka få samhället att bygga på den normen. Vilket det inte gör längre. Utan man har frågat Guds ord och Guds bud. Men det handlar också om att när vi får Guds lag klart för oss, när vi ser det, så då är det inte frågan om att vi riktar kritiken mot andra. Det är inte ärkebiskopen, det är inte prästen i folkkyrkan eller vad det nu är som börjar viga homosexuella par. Utan vi får rikta blicken mot oss själva. Vi blir avslöjade av Mose lag. Guds lag är skarpare än ett vägansvärde, eller Guds ord är skarpare, men just i det här vägansvärde så kommer lagens skärpa fram, som lär oss att vi är orättfärdiga. Att vi inte kan stå om vi kommer inför Gud. Vi behöver inte anklaga detta folk som vi bor ibland, för att avvika från Guds ord och tala med sina läppar någonting annat än vad som finns i deras sinne. Vi behöver inse att orättfärdigheten sitter djupt i vårt eget väsen. Kort sagt, vi är syndare. Men sen behöver vi också ta lärdom av hur Israels folk gjorde när de blev varse sin synd. Då gick de till tabernaklet eller till templet sen och offrade. Vi behöver inte längre gå till templet med offer för att försona synden. För det offer som ger oss ro är ett offer som har skett en gång för alla. Och det är också någonting som hör till de urgamla stigarna. För redan Jeremia visste att det måste komma en som ska kunna bringa frid. Det går inte med att människor skapar sig en egen frid. Eller försöka hitta friden. Redan Jeremia berättar om Jesus, Herren vår rättfärdighet. Och Sen har vi ju Nya Testamentets starka vittnesbörd om vad han, Herren vår rättfärdighet, Jesus Kristus, har gjort. Jo, han bar fram ett offer som gäller för evigt. Eftersom de gammaltestamentliga offren som Israels folk skulle offra vid altaret inte räckte till. Det räckte bara till nästa dag eller till nästa år. Sen måste det förnyas igen. Så måste ett evigt gällande offer bäras fram. Och det har Jesus burit fram. Det gäller för varenda en av oss. Det gäller för hela världen. Hans offer räcker till för att dränka alla synder. Allt det eländiga, alla de värsta terroristerna. Och de värsta diktatorerna som har kommit med allt eländigt. Alla deras orättfärdighet. All deras orättfärdighet tog han med sig på korset. Därför så kan vi tro också din och min orättfärdighet. Din och min synd bars också på korset av Jesus. Han betalar för det. Det fulla priset. Och dessutom uppstod han. Så att han genom det gav ut ett kvitto som verkligen håller. Ett kvitto på att allt det här är betalt. Det finns ingenting längre som återstår för oss. Allt är betalt. Och på samma sätt som Jesus hade uppstått så ska också alla som vänder sig till honom, som är förenade med honom i hans död och uppståndelse genom dopet och som lever i detta dop, alla ska få vara med och möta honom med fröjd då han kommer på himlens sky. Det blir en fröjd idag. Det är det som är, kan göra slut på vår oro. Det är att det finns ett hopp som inte beror på oss. Då är oron slut. För Guds fiender görs alla till intet och kastas i helvetet på den dagen. Alla de värsta. Men den ska inte kastas i helvetet som förtröstar på Herren. För han täcker över. Han kommer och säger, det här är en som jag känner. Det är den lilla skaran som kallas heliga. För att det är tvättade i lammets blod. Det är det här som vi förmanas att återvända till idag. Ställer vi vägarna och fråga efter de urgamla stigarna. Sök dig inte till dem som mumlar och viskar och har bara någon flum eller någonting som söker någonting i det egna hjärtat. Sök upp de ställen där den heliga skrift är rättesnöre och predikas alltid igenom. Där Jesus är i centrum som vår frälsare och saliggörare. Där hans förmaningar tas på allvar. Gud står ännu idag fast vid sitt ord. Det håller när allt annat håller på att rämna. Att vända sig till honom och leva med honom ger oss hopp inför evigheten. Men det ger inte oss en yttre trygghet här i världen. Tvärtom, Jesus säger själv att hans lärjungar ska få lida för hans namn. Det är inte bättre för en lärjunge än för mästaren. Och i skriften heter det så tydligt. Det är genom mycket bedrövelse som vi ska gå in i Guds rike. Vi ska återvända ännu till uppenbarelseboken som vi redan har talat om. Där hittar vi en beskrivning av en grupp människor som inte har dyrkat kökan. Som inte har tagit det märke som kallas vilddjurets märke. Istället har de blivit tecknade med Guds sigill. Gud har gett order att ingen får skada dem som är tecknade med hans sigill. Och vi kan mycket väl säga enkelt och klart. Dopets tecken. Korset. Det är korset som vi fick i dopet och som vi vänder till när vi är bekymrade över vår synd och har oro. Då går vi dit. Och då får vi veta. Gud har gett order om att ingen får skada dem som har det tecknet. Johannes frågar i uppenbarelseboken, vilka är dessa som kommer i vita kläderna inför tronen? De beskrivs som sådana som har tvättat sina kläder i jorden vita i lammets blod. De har fått ro. De drabbas inte längre av någon brännande hetta. Solen ska inte torka ut dem och ge dem en för hård brännande hetta. Och de ska inte behöva gråta, de ska inte behöva hungra. De ska ha det bra. Det finns ingen död längre, ingen sorg dit de kommer. Här finns alltså en beskrivning av den verkliga friden. Men nu är det inte så att den friden bara är någonting som kommer när Jesus kallar oss till himlen. Vi får en försmak av det. Vi har någonting av den också redan nu. Det kallar Paulus för andens pant eller försmak av den himmelska härligheten. Det är den frid som finns i hjärtat och som går över den oro vi ser i nyheter i världen. Alla de bedrövelserna. Och det heter ju om de som står inför tronen. De har kommit ur den stora bedrövelsen. De var inte befriade från den, men de har kommit ur den. Jesus har fört dem igen. De har själva lidit och martyrerna ska fråga Gud hur länge han ska låta dem lida innan han utkräver hämnd. För ännu har inte den dag kommit när han gör slut på det. Men vi har tydliga tecken på att vi närmar oss den dagen. Allt snabbare då Jesu ankomst står för dörren. Om vi läser i Lukas 21 så ser vi hur tydligt det är det här i vår tid. På jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen. För himlens makter ska skadas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända så reta på er och lyft på era huvuden. För er befrielse närmar sig. Det är den frid som finns i det här när vi ser allt det där eländiga. Vi behöver inte som världens människor ropa till bergen, fall över oss, kyl oss för Guds vrede. Nej, vi får hälsa honom med glädje och befrielse. Räta på er, lyft era huvuden. Det är det budskap som har ljudit redan av gamla testamentets profeter och som ljuder genom kyrkans historia. Guds lilla skara har det svårt här i världen, men se Guds lam. Se upp till honom som har berättat oss en evig salighet genom Jesus Kristus. Den tryggheten lovar Jesus också med orden i Johannes 10. Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Den tryggheten tror jag att Johan Johansson Sandvik hade hittat i den gamla postillan. Han ville akta sig för att bli som bolarna och mandråparna och allt det som han varnade för då han skrev i sin bibel. Det var istället Jesus Kristus som var det viktiga. Läs också du flitigt bibeln och du ska inte vara rädd för domens dag. Så får vi också söka oss till Guds ord så snart det ljuder. Och där hämta kraft att bli till välsignelse också för den som vi är satta att tjäna. Då ska du ha ro för din själ och förhoppningsvis också ge den ron vidare till någon annan. Amen. Ja, tack käre gode far för att du sände Jesus för att bli vår frälsare. Och för att du inte lät honom undandra sig alla möjliga bedrövelser och plågor. Utan tog allt det värsta som människor kan hitta på. För att vi inte skulle behöva göra det. Gör oss därför villiga att ta på den lilla smälek och den lilla obehag som du låter gå över oss i denna tid. Men ge oss också den kraft vi behöver. Varje stund när det blir obehagligt. Varje gång när vi möts av oron och bekymren, så ge oss då den friden så att vi orkar igenom. Och hjälp oss också att vi kunde vara ljus och salt för alla dem som har kommit snett, som inte förstår allvaret med det som håller på att hända. Vi får lämna oss i dina goda händer för Jesus skull. Amen.